Kära vänner, vi håller på med Fader vår, va? Visst? Och vi ska återigen läsa från Matteus 6, vers 5-15. Sen ska vi också läsa Lukas 11, 1-13. Matteus 6, 5-15. Och Lukas 11, 1-13. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be synagogorna i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger er, de har fått ut sin lön. Men när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som är i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen. Helgat blive ditt namn. Kommer ditt rike. Sker din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och sen Lukas kapitel 11 då. Lukas evangeliet 11. Vers 1. Till 13. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, kommer ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Och någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred, dörren är redan stängd. Och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Det var den som ber han får, och den som söker han finner, för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Amen. Det här är Fader vår börjar ju med en del som är fokuserad på Gud, va? Helgat var ditt namn, tillkom ditt rike, sker din vilja, efter att vi har sagt Fader vår. Så att först är det den gudafokuserade delen, och sen kommer våra behov sen. Och även om vi inte alltid måste be just på det sättet, så är det en modell för oss. Vart börjar vi när vi ber? Jo, vi börjar med det himmelska, det som är det viktigaste. Och så tar vi de världsliga sakerna sen. Nu avslutas det där med: ske din vilja så som i himlen så på jorden. Det är det sista som Jesus lär oss i den delen av Fader vår. Och då har vi sagt det tidigare också, att de här tre uttrycken: ske din vilja, kommer ditt rike, helgat vare ditt namn. Visst, man kan se dem som synonymer. Och när det står då på jorden så som i himlen, så kan det syfta på alla de här sakerna. Det gör det ju naturligtvis i någon mening. Men vi brukar ju koppla det här med ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Nu säger Jesus att vi ska be så. Det som är intressant med Jesus, det är att allt i hans liv kretsade kring att faderns vilja skulle ske. Nu vet vi att Jesus hade avstått från allt, antagit en tjänargestalt. Han behövde i sin mänskliga begränsning få del av Guds vilja. Därför bad Jesus väldigt mycket. Och sen bad han om kraft. Han blev beklädd med kraft att också utföra Guds vilja. Han säger i Johannes 6:38. Vi kan slå upp det bara. Johannes 6:38. När han beskriver sitt uppdrag. Johannes 6:38. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Så allt Jesus gjorde handlade om detta. Och när Jesus då lär oss att bedja Fader vår och komma till ske din vilja, så är det underförstått att liksom Jesus levde för faderns vilja. När vi ber ske din vilja, så blir liksom, ska följden bli att vi får del av Guds vilja i våra liv. Och så långt vi förstår den och kan utföra, så ska vi handla där. Det är underförstått. Allt är inte tillgängligt för oss. Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Men ingen av oss har möjlighet att frälsa hela världen. Men vi kanske kan få vittna för en person. Då är vi med och uppfyller Guds vilja i våra liv varje dag. Och därför ska vi be ske din vilja. Frågan är varför vi ska be det här. Det är en intressant tanke. Varför säger Jesus att vi ska be att hans vilja ska ske? Vi vet för det första att Guds vilja sker alltid i himlen. Men Bibeln lär oss också att Gud är suverän och allsmäktig. Ingen kan sätta sig upp mot hans vilja. Varför ska du då be att hans vilja ska ske? Det är något man kan fundera över. För Gud kan ju, utan att blinka, kan han genomföra sin vilja i alla stycken. Han har den makten.
Det är väl överlåtelse.
Just det. Det här har med Guds, vad ska vi säga? Jag brukar tänka så här. Gud styr hela världshistorien som inom en ram som han har satt upp. Och inom den ramen så har människor en viss frihet att göra både ont och gott. Va? Men han för allting till ett slutmål som han bestämmer. Det kan ingen. Vi läser Uppenbarelseboken om att Jesus är den som bryter sigillen mot framtiden. Va? Han styr liksom vad som ska hända. Ingenting sker. Och han säger själv när han undervisar, inte en sparv faller till marken utan att er fader vet det. Han säger till och med utan er fader, står det i grundtexten. Så Gud på något sätt styr i det stora och lilla. Man ger människan en viss frihet. När vi ber ske din vilja, då handlar det väldigt mycket om att den omvändelse vi behöver för att vända oss bort från att göra vår egen vilja, så vända oss till Guds vilja. Så att bönen sker din vilja handlar väldigt mycket om att vi ska därigenom förändras, va? Till att leva mer i samklang med vad Gud vill. För Gud kan utan tvekan genomföra sin vilja utan att blinka. Men jag tror att det här har att göra med det här samspelet som du pratade om, överlåtelsen. Ju mer överlåten jag blir till Gud, ju mer kan han få sin vilja igenom i alla stycken i mitt liv. Han lägger sig inte i kanske vilka strumpor jag tar på mig idag, eller om jag ska äta köttbullar till middag i kväll eller imorgon. Och så. Men när det gäller andra saker, vem jag ska träffa, vad jag ska arbeta, vem jag ska vittna för och så vidare. Sen kan han säkert styra det där med köttbullan också. Om det gagnar honom. Men jag tror inte han lägger sig i allting på det sättet. Så Jesus var väldigt fokuserad på det. Att Guds vilja ska ske. Och efter att Jesus i Matteus 6 här. Har undervisat om att vi ska be ske din vilja. Vet ni när Jesus ber den bönen nästa gång?
Han hänger på korset.
Nej, lite innan.
I
Getsemane. Getsemane, ja. Vi kan väl läsa det, va? Matteus 26. Och det här är en fantastisk berättelse. Jesus på något sätt genomgår en förvandling här. Han är gripen av ångest och nöd. Men när han har kämpat sig igenom den här bönekampen, så är det som att han går utan att tveka till korset. Mm. Från 36 versen i Matteus 26. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sa till lärjungarna: sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner. Ängslan och ångest kom över honom. Han sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus: kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att det inte kommer en frestelse. Anden är villig, men köttet är svag. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov, så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: ni sov nu, vila er. Se, stunden har kommit och människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se, han som förråder mig är nu här. Tre gånger ber Jesus: ske din vilja. Och det här har att göra med överlåtelsen, att fullständigt böja sig under Guds vilja. Vad står det? Jesus avstod från allt, han tog en tjänargestalt, sen gjorde han sig lydig. Och var lydig ända till döden, döden på korset. Så hela Jesu liv på något sätt var kantat och präglat av det. Det var en äkthetsstämpel som var över hans andliga liv. Att han gjorde faderns vilja. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja att man sänt mig. Och därför ville han också att vi skulle be så. Och han gick i förväg. Nu kan man läsa mycket om det här i Bibeln, om Guds vilja. Jag har skrivit upp några sådana tillfällen. Om vi tittar här på andra sidan på stencilen där, så kan vi slå upp Johannes 4:34. Johannes 4:34. Och denna Jesus som mötte den samaritiska kvinnan vid brunnen, det säger han till lärjungarna: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Mm. Vad gav Jesus större tillfredsställelse än något annat? Nej, det var att få göra faderns vilja. Och det finns flera sådana bibelställen. Att be ske din vilja blir då ett sätt att försöka få kunskap om den viljan för att se den göra den. Eller hur? Vi kan slå upp Hebreerbrevet 12:28 också. Hebreerbrevet 12:28. Och här ser vi kopplingen också mellan tillkommer ditt rike, sker din vilja. I Hebreerbrevet 12:28. Och det handlar om det framtida riket som vi ber om ska komma. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Det rike vi väntar på, medan vi väntar på det, medan vi ber komma ditt rike, tillkommer ditt rike, ska vi tjäna Gud efter hans vilja. Och då kan vi bedja: ske din vilja, visa oss vad du vill med oss, hjälp oss att uppfylla det. Jag sa till
förlåt, kan du läsa den igen på svenska?
Ja, Hebreerbrevet 12:28. Mm. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Är det något annorlunda i den engelska översättningen?
Ja.
Är det en detalj ni vill dela? Eller?
Det står let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. But it doesn't. I den översättningen.
Okay.
Det står ingenting om vilja.
Om vilja, okej.
Okay. Vi måste kolla ett annat.
Vi kan undersöka detta. Det är intressant. Ja. Jag sa till en ung man jag talade med häromdagen som står i begrepp att söka in på en skola. Så sa jag bara, men du kan fråga Jesus vilken skola du ska söka in på. Det blir mycket bättre på en gång. Då får du veta på en gång vad som är hans vilja. Det blir ju rätt, va? Ja, det var bra. Han skulle gå hem och fråga Jesus. Det är ett mycket bättre sätt, va? Att, Gud, vad vill du jag ska ta vägen? Var ska jag bo? Vem ska jag gifta med? Vad ska jag arbeta med? Allt det här. Mycket viktigt. Ske din vilja. Vi kan också läsa om att be efter Guds vilja. 1 Johannes brev 5 och 14 talar om detta. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Det innebär, det är alltid Guds vilja att hans vilja ska ske. Ber vi ske din vilja, så kommer Gud att svara för den bönen. Eller hur? Det står ju här. Om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och vet vi att han hör oss, då kommer han att göra så. Sen är det för oss alltid det här besväret att det kan finnas en viss tid mellan att vi har bett igenom en sak och vi får se det i verkligheten. Därför att Gud rör sig oberoende av tid och rum. För honom finns alla samtidigt. Allting inträffar i någon mening i Guds värld samtidigt. Va? Men för oss finns det liksom en tid, va? Men tveklöst är det så. När vi ber, ske din vilja, då är det en bön efter Guds vilja. Och då kommer Gud att göra så. Eller hur? Vi avslutar med landa i Lukas 11 igen. För det finns en liten detalj där som jag tyckte var lite intressant. Lukas 11. Nu ska vi alltid be, ske din vilja. Men i den version av Fader vår som finns med i Lukas så finns just den meningen inte med. Ser ni det? Den version av Fader vår som ges här, den innehåller: Fader, helgat blive ditt namn, tillkommer ditt rike. Men ske din vilja nämns inte. Och sen står det: ge oss var dag vårt bröd för dagen, förlåt oss våra synder och för oss inte in i frestelsen. Jag funderar på, varför utelämnar Jesus ske din vilja i det här sammanhanget? Varför tog han med det Matteus men inte Lukas? Och det enda kan göra det spekulera. För direkt efteråt, när Jesus ger dem Fader vår i det här sammanhanget, då talar han om uthållighet i bönen. Och att be och att tro på att vi ska få bönesvar. Och då tänker jag så här lite. Kanske är det så att ibland när vi säger att vi ska be ske din vilja, så kan vi människor låsa oss vid det och säga att det är ingen idé att be om olika saker, för Gud gör ju ändå som han vill i alla fall. Eller hur? Vi tänker så ibland. Men kanske är det så att Jesus använder det pedagogiska knepet här, därför får oss att förstå att vi kan faktiskt påverka vad Gud gör genom vår bön. Det är det han vill lära oss i Lukas 11. Att vi kan gå till Gud i bön och förvänta oss att han faktiskt ska svara och göra någonting. Sen handlar han alltid efter sin vilja, va? Men att inte ske din vilja blir någonting vi gömmer oss bakom för att inte be. Utan att vi när det är något vi behöver eller ett behov vi ser eller någonting sådant, att vi faktiskt går in och tror att det står så här: be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta dörren ska öppna för. Och sen säger han i slutet där, va, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska du inte er fader i himlen ge helige ande åt dem som ber honom. Så låt inte den här bönen ske din vilja bli någonting som vi, ja då ber vi det och sen så kämpar vi inte i bön för andra saker. Nej, det är inte tanken. Vi har med det hela tiden. Gud, det är din vilja som måste ske. Men Herre, jag behöver det här. Det här behovet måste, den här personen måste bli frälst. Vi måste få uppleva ett under, ett ingripande. Jag tror faktiskt vi kan påverka Guds vilja. Jag tror det. Har ni läst om Hiskia? Gamla testamentet. Kungen som blev sjuk. Jesaja går till honom. Det här har jag dragit förut. Jag tar igen. Jesaja går till honom och säger så här: Hiskia, du kommer att dö. Se om du tills. Och Hiskia blir jätteledsen. Vänder huvudet mot väggen. Och så gråter han. Och så ber han en bön som i den engelska bibeln är 22 ord lång. Och han gråter. Jag har inte räknat i svenska, men det kan vi göra någon gång. Och så Jesaja är på väg ut precis. Och då säger Gud, gå tillbaka. Säger han, du ska få 15 år till. Alltså, det ser ut som att Gud faktiskt ändrar sig. I någon mening. Du och jag kan påverka vad Gud gör och vad Gud vill. Eller hur? Det måste vara slutsatsen. Varför ska vi be annars?
Var det änkan som
tjatade?
Änkan som tjatade?
Ja, hon fick ju som hon ville för tjatet.
Hon fick som hon ville till slut. Ja, men det var ju flera gånger liksom till Gud kom.
Just det.
Om, ja, till slut var det till Ires värde. Då fanns inte det. Och då, nej. Liksom, nej. Då var det liksom slut.
Ja.
Men om det började med 100 eller 50. Precis. Eller vad det var.
Just det. Och när Israels folk dansar kring guldkalven, kan ni förstå den här stora nationella katastrofen? Gud har befallt dem, tillbe inga avgudar. Gör inte så, jag har ju frälser ur Egypten, jag har gjort allt det här. Och när Mose kommer ner från berget, så likväl så dansar de runt den här guldkalven. Och då säger Gud så här: låt mig ni vara så ska jag förgöra det här folket. Och dig ska jag göra till ett stort folk. Vad gör Mose då? Han går in i förbön för folket. Mm. Och till slut så står det, då ångrade Herren det onda han hade tänkt göra. Han hade haft all rätt att göra det. Absolut. Vi kan alltså påverka Guds vilja. Inte i en sån riktning att Gud ska göra något omoraliskt eller någonting fel. Aldrig så. Men vi kan påverka Gud. Det är jag övertygad om. Så när vi ber ske din vilja ska vi inte tänka att det låser oss på något sätt. Att vi inte kan be om sånt som vi tycker är angeläget vi också. Gud, han är vår far. Om jag kommer, han säger det, vem av er, finns det någon bland er som skulle ge sin son en orm när han ber om fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om Hugo kommer till mig och säger, pappa jag är hungrig. Nej, jag vill inte ge dig någon mat. Jag ska laga mat om en timme. Du får vara hungrig. Nej, inte säga så inte. Jag ger ju. Alltså, hans bön påverkar min vilja. Jag tror vi kan påverka Gud på samma sätt. Så sker din vilja är någonting positivt. Därför att vi kan vara med och påverka detta. Genom att be. Ja, det var några tankar. Vi ska göra detta nu och inte prata så mycket.